Du lyssnar på Det underjordiska biblioteket i Warszawa av Madeleine Martin i en översättning av Marie Höglund, uppläst av mig, Maria Lyckov. Detta är ett skönlitterärt verk. Namn, personer, platser och händelser är antingen författarens egna skapelser eller används fiktivt. Alla eventuella likheter med verkligheten är tillfälligheter. Till momma. Varje scen i det underjordiska biblioteket i Warszawa väcker till liv något av allt det jag lärde mig i Polen tillsammans med dig, vilket har gjort den här boken ännu mer betydelsefull. Tack för alla vackra minnen, din oändliga kärlek och ditt osvikliga stöd. Jag är så lyckligt lottad som har dig. Del 1. 1. Warszawa, Polen, augusti 1939. Zofia Nowak satt på knä i det solvarma gräset, medan hennes vän Janina fumligt lindade ett bandage omkring hennes huvud. I en halvcirkel under ekarna i Wajenki-parken övade gruppen av flickscouter två och två på sina kunskaper i första hjälpen. Visserligen trodde ingen att kriget som hotade Polen skulle nå Warszawa, men det skadade aldrig att vara förberedd och alla stadens invånare gjorde sig redo på sitt vis. För pappas del handlade det om att lägga undan förråd av material på sjukhuset, medan Zofias mor stod i evighetslånga köer för att fylla deras köksskåp med konserver. Staden var fullklistrad med affischer som uppmanade männen att ta värvning och radiostationerna fyllde sina sändningar med patriotisk musik. Av samma anledning låg Helen Kellers Mitt livs historia nerpackad i Zofias väska. Ännu ett val inspirerat av listan över böcker som Hitler förbjudit i Tyskland. Zofia drog av sig bandaget för att istället använda det till att spjäla Janinas underben. Hur känns det? Bra. Janina vred på benet. Du borde kanske följa i din fars fotspår och läsa medicin nästa år. Zofia inspekterade sitt verk utan att svara. Har du bestämt dig för vad du ska göra efter slutexamen? Janinas röst var vänlig, men ingenting kunde göra det lättare att svara på frågan som ständigt tyngde Zofia. Det var deras sista år på läroverket. Ett slutprov bort från examen. De skulle vara 18 då, och vuxna. Världen låg för deras fötter som en startbana från vilken de skulle lyfta och flyga rakt in i framtiden. Alla, utom hon. Du låter precis som Matka, beklagade sig Zofia. Fast det var inte helt sant. Janinas alltid lika mjuka tonfall var långt ifrån Zofias mammas barska sätt, oavsett om hon hävdade att Zofia borde klä sig annorlunda eller engagera sig mer i sitt yrkesval, något inkomstbringande som läkare, var hennes mor alltid krävande på något vis. Vilket också var anledningen till att Zofia kallade henne för det formella Matka och inte mamma. Janinas mamma, hon var en mamma. En sån som log och ställde frågor efter ett prov. Eller erbjöd en kram en dålig dag, hellre än att kritisera. Kanske var det också därför som Janina själv var så vänlig och omtänksam. Det var tack vare hennes sympatiska personlighet som de blivit vänner för så många år sedan när de var barn. Zofia hade aldrig varit särskilt social av sig utan hellre suttit för sig själv med näsan i en bok än att försöka tvinga fram en konversation med folk hon inte kände. Det gjorde inte saken bättre att hon var längst i klassen, vilket förvärrade känslan av att sticka ut som en ful ankunge bland små kycklingar. Första dagen i skolan hade Janina med imponerande säkerhet gått rakt fram till Zofia för att bjuda på sin mammas hembakade, blomformade småkakor och undanröjt all tystnad med ett glatt småprat som fick Zofia att omedelbart tycka om henne. Nu rörde Janina lite på benet för att prova Zofias.